Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och hjärtligt välkomna allihopa till Vetenskapspodden Forskaren och jag. Jag heter Magnus Erlandsson och tycker ni att jag låter mer nasal än vanligt, om det nu går, så beror det på att en höstförkylning har invaderat min näsa och resten av kroppen. Men när jag pratade med läkaren och beroendeforskaren Anders Håkansson lät jag inte alls särskilt nu, som tur är. Slår man upp ordet beroende står det okontrollerbart begär efter njutnings- eller berusningsmedel. Men att vara beroende av en person till exempel som man tycker väldigt mycket om behöver ju inte alls vara något negativt. Det jag vill komma till är att det kanske finns en naturlig och biologisk anledning till att vi människor hamnar i ett beroende. Att vi helt enkelt aktivt söker tillstånd där vårt belöningssystem kickar igång. Så alltså, oavsett om det gäller en drog, ett kasinospel på nätet eller en person som man bara inte kan vara utan. Men nu över till Anders Håkansson, en läkare och psykiatriker på Beroendecentrum inom Region Skåne, projektledare vid enheten för klinisk beroendeforskning vid Lunds universitet och Sveriges första professor i spelberoende. Trevlig lyssning! Välkommen Anders!
Tack så mycket!
Du, det var en lång harang där. Ja. Var det rätt?
Ja, det lät rätt. Jag kände igen mig.
Det var ingenting du saknade.
Nej. Det går fint så.
Ja, härligt. Idag så sitter Anders och jag i ett långsmalt rum på en av hans arbetsplatser vid Triangeln, för er lyssnare som känner till Malmö. Så här, min första fråga som man ofta hör, och jag vill bara få den bekräftad eller om den är felaktig. Finns det någon slags beroendepersonlighet, och vad karaktäriserar i sådana fall en sån beroendepersonlighet? Men det menar jag att man är liksom mer mottaglig för att hamna i ett beroende. Mm.
Jag tror egentligen inte att det finns en beroendepersonlighet. Däremot finns det egenskaper hos personer som ökar risken för beroende, och de kan se lite olika ut. Jag tror att det är svårt att förena det i en typisk profil. Det är svårt att beskriva den här personligheten på ett enda sätt. Man kan säga att väldigt enkelt uttryckt så finns det ett par olika vägar in i beroende. Det finns personer som har initialt i början väldigt positiva effekter eller upplevt positiva effekter av en drog till exempel, och som söker den typen av kickar och hamnar i ett beroende den vägen. Och för att hamna där krävs det ju att man har den typen, att man vill ha de kickarna, att man är kanske en person som dras till den typen av upplevelser. Men det finns också en helt annan variant av personer som mår psykiskt dåligt eller kroppsligt dåligt, men ofta psykiskt dåligt, och som finner en väg in i beroendet därför att det i början ger den personen någon typ av lindring i sitt lidande. Och då handlar det ju om en helt annan väg in, och de personerna är på ett delvis annat sätt, tror jag. Så att det finns olika vägar in i beroendet, men absolut finns det den typen av typsituationer som ökar risken.
Ja, det här första du nämnde, att man var intresserad och sugen på kickar, så hur ser det ut rent kemiskt, om jag bara ska droppa någon så här dopamin och så här. Mm. Är det någon substans eller någonting i kroppen som finns i högre grad som gör att man hamnar i beroende av den anledningen?
Ja, förmodligen finns det någon typ av biologisk någon typ av egenskap i hjärnan som skiljer sig mellan olika människor, och där den hos vissa människor predisponerar eller ökar risken för detta. Och dopamin, som du säger, dopamin är en signalsubstans i hjärnan som är helt central för det vi kallar belöningssystemet. Och man kan nog säga så här att belöningssystemet behöver, enkelt uttryckt kan man säga, att det behöver vara inblandat för att en person ska uppleva en kick av ett beteende eller en kick av en substans, och som då blir beroendeframkallande. Och då kan man nog säga så här att vi människor skulle få belöningar av vissa substanser, men vi är säkert lite olika känsliga för det. Vi är kanske lite olika intresserade av den typen av kickupplevelse. Och riktigt vad det är som gör det, att vi har lite olika tendenser, är kanske svårt att säga. Det kan vi inte riktigt säga att vi vet, men det är klart att vi är olika mottagliga för den typen av längtan eller drivkraft.
Du, om vi skulle ta och snacka lite mer specifikt till en början om det här med spelberoende, som är ett av de beroenden som du forskar kring. Jag läste någonstans att 2-3% av alla svenskar har ett problematiskt spelande. Då undrar jag, stämmer det? Och vad menas i sådana fall med ett problematiskt spelande?
Ja, säg att ungefär 2% kanske har ett problemspelande. Och med det är naturligtvis en lite vid definition. Men jag skulle säga att det innebär att man faktiskt har konsekvenser av sitt spelande. Tydligt negativa konsekvenser. Som man själv ser och uppfattar och är synliga säkert också för andra om det blir om det ställs i dagen, så att säga. Så att det är tydliga problem, tydliga negativa konsekvenser. Däremot när vi pratar om problemspelande som ännu inte är ett beroende, då kan individen sluta med det här beteendet. Man har negativa konsekvenser och det är besvärligt, men man klarar oftare att sluta med det beteendet, vilket då är svårare för den som har blivit beroende. Ofta är det som ligger i beroendets natur, att man så att säga har gjort upprepade försök att sluta och inte lyckats.
Finns det någon särskild ålder eller så som är mer mottaglig? Jag tänker att om man har fyllt 70 så är man inte så mottaglig längre kanske. Mm. Tänker man så för spelberoende. Mm. Är det så, eller är det någon ålder eller grupp som man har sett är vanliga här?
Ja, unga vuxna är en riskgrupp. Det är det, att vara yngre vuxenliv. Man kan säga från ungefär den ålder där man börjar disponera pengar själv. Och ett antal år upp i vuxenlivet. Så att yngre vuxna, absolut. Det är också där som många beteenden grundläggs, kan man säga. Så att det kanske inte är så konstigt. Sen ska man säga att vi vet ju inte riktigt. Alltså spel ser ut på ett annat sätt idag. Det finns en tillgänglighet som inte är på något vis jämförbar med hur det ser ut för 10 år sedan, och absolut inte längre tillbaka än så. I det att det finns snabba högriskspel tillgängliga hela dygnet, och det är klart att vi vet rätt lite om vad det kommer att göra med förekomsten av spelberoende i olika åldersgrupper. Det gör till exempel, nu spekulerar jag lite därför att det här kan vi inte säga att vi fullt ut känner till, men det går att tänka sig till exempel att personer debuterar idag med väldigt tillgängliga högriskspel utan att ha varit så där väldigt intresserade av spel tidigare. Och det kan göra att vägarna in i detta kan bli fler och lite mer oväntade eller atypiska jämfört med vad som var det klassiska tidigare.
Mm. Ser man någon skillnad mellan könen?
Ja, och man säger intressanta och viktiga skillnader mellan könen, därför att även om spelberoende är vanligare bland män, precis som de flesta andra beroendetillstånd är, så har kvinnor som blir spelberoende har ofta ett snabbare förlopp in i spelberoendet. De har ofta mer av psykisk ohälsa parallellt med spelberoende. Mm. Så att här finns en förvisso fler män i antal patienter räknat, så är männen fler än kvinnorna. Men gruppen kvinnor är viktig att identifiera tidigt, tror jag, därför att här finns en så påtagligt ökad ohälsa och ett mer dramatiskt förlopp, ett snabbare förlopp från speldebut in i beroendet. Mm. Och det kanske gör också att det är lömskt och lättare att missa. Jag tror att spelberoendebehandling, inte minst spelberoendebehandling, har kanske traditionellt haft lättare att nå män. Det har kanske funnits en uppfattning om att spelberoende är någonting som drabbar män, vilket det kanske också är i lite högre utsträckning än kvinnor, och det gör kanske att man riskerar att lite grann missa eller inte anpassa vårdsökande eller vårdmöjligheter för kvinnor.
Du, jag vet ju att du jobbar också mycket med människor som är fast i ett drogmissbruk, narkotikamissbruk. Jag tänkte vi skulle prata lite om det senare, men vad är den gemensamma nämnaren mellan en person som har ett heroinberoende till exempel och en som spelar kasino på nätet?
Mm. Den gemensamma nämnaren är ju beroendet som diagnos. Beroende är ett fenomen där man har ett beteende som man inte förmår sluta med. Och även om man själv ser negativa konsekvenser av det man gör. Och på det sättet är heroin och spel lika, även om de självklart är otroligt olika på många sätt. Men oförmågan att ta sig ur det, att substansen respektive spelet tar större del av ens tankar, upptar större del av ens tid och liv än vad man skulle vilja och jämfört med vad som skulle vara bra för en. Men också att man har en upplevelse av att man fastnar, att man inte riktigt råder över sitt beteende längre, att man tappar kontrollen. Och den typen av upplevelser är ungefär de samma, skulle jag säga, för en beroendeframkallande drog och för spel. Mm. Även om de naturligtvis skiljer sig på en massa uppenbara sätt, skulle jag säga att mekanismerna ändå är likartade.
Men jag misstänker att folk i allmänhet tänker att i jämförelse med att ta sig ut ett heroinmissbruk så är det piece of cake att ta sig ut spelberoende. Mm. Vad säger du om det?
Nej, jag tycker inte att man kan säga så. Därför att erfarenheten talar mot det. Erfarenheten talar för att det är väldigt svårt att sluta på det med droger och med spel. Den som är beroende så att säga, och behöver strukturerad och bra behandling för det. Och är det så lätt att ta sig ur ett beteende, så kanske man inte är beroende. Då kanske man befinner sig någonstans, som vi pratade om innan, då kanske man befinner sig i något slags problemstadium där det ännu inte finns ett etablerat beroende. Som sagt, en sak i beroendets natur, en del i beroendets natur är att man ska ha gjort försök att sluta som inte har lyckats. Och där är de här beteendena likadana, kan man säga, grovt sett.
Ja, just det. Jag tänker mig att just ett heroinmissbruk är mer stigmatiserat, så kanske att man tänker på en sån person som är nedgången, och så gör man parallellen att det här är någon som verkligen är på väg åt helvete, så. Ja. Men att det inte syns tillräckligt mycket på en spelberoende. Nej. Och att det därför gör man den logiska lapsusen kanske där, att det här verkar lite enklare att ta sig ur.
Ja, så kanske man kan tolka. Sen tror jag också att man missar en del av den här gruppen också, om man tänker att saker är precis så som man tänker att det ska se ut, så att säga. Att man kan vara ganska Man kan vara ganska svårt narkotikaberoende eller alkoholberoende utan att det syns, så att säga, varken utåt eller i, varken på utseendet eller i vad man gör, hur man lever, var man bor och så vidare. Utan man kan, jag tror man ska ha respekt för det, att beroende ser väldigt olika ut. Även av ganska allvarliga substanser så kan man ganska länge upprätthålla en livssituation som döljer detta.
Men om vi lämnar det yttre, hur det ser ut på ytan, och går in i hjärnan istället och tittar på de här, vi var inne lite på det med dopaminet, vad är det egentligen som händer när de kemiska belöningssystemen aktiveras och slår på? Vad är det som är så skönt och tillfredsställande, och varför är det så svårt att bli av med, varför är det så gött att vara där rent kemiskt?
Ja, jag tror att det är därför att de kickar, om vi pratar om kickar, de kickar som inträffar med beroendeframkallande substanser eller beteenden, de kickarna ligger ganska nära då samma mekanismer som vi människor behöver, helt fundamentala mekanismer som vi behöver för driven, för att vilja göra saker, det som driver oss, det som driver helt naturliga funktioner som gör att vi lever. Och det är helt enkelt belöningssystemet. Människor gör saker om de uppfattar det som belönande på kort eller lång sikt. Och människor tar också droger eller försöker vinna pengar för att det upplevs som belönande. Det känns bra, det känns belönande. Och detta ligger så nära väldigt fundamentala egenskaper hos organismen, så, och det är också det jag tror som gör att det är svårt att sluta med beroendeframkallande saker, därför att man är i samma system som människan egentligen är skapt för att gynna och för att stimulera.
Precis, det är bara det att det är något felkalibrerat.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Var en god vän till mig, eller som blev en vän när jag gick på journalistutbildningen. När vi lärde känna varandra så hade vi en rast, och då tog han en cig, och då så pratade vi lite om det och att det var en last. Nu pratar vi om beroende här, men jag tänker att lasten är ändå på något sätt beroendets mindre tuffa lillebrorsa, så lasten. Så. Och då så frågade han mig, vad har du för last? Och jag kunde faktiskt inte komma på någon riktigt. Och då sa han, jag litar inte på människor som inte har några laster. Och då jag funderade lite på det, jag tycker det var intressant sagt ändå. För att det är klart att det är ju på något sätt att vara människa är ju att ha behov. Så att det är väl också någonting positivt med att vilja ha ett visst mått av beroende.
Ja, och jag tror att det ligger lite i linje med det vi pratade om nyss, att det finns en naturlig drivkraft hos människan att belöna sig på olika sätt. Men så är ju inte människan skapt för att belöna sig med just de saker som vi har uppfunnit eller som vi har upptäckt i naturen finns, det vill säga droger, alkohol, spel. Människan är inte gjord för att tolka nätkasino som en belöning, men nu är det det för en del, för en del och relativt många människor. Och där går det systemet på något sätt överstyr. Men det är klart att det här, jag tror väl att du är någonting på spåren där kring att det är bra för artens fortlevnad på något sätt att jaga belöningar, att jaga saker som kortsiktigt upplevs positivt, men det var inte, tanken var inte att det skulle vara droger.
Nej. Det var en liten parentes. Men tillbaka till det här med spel på nätet och kasinospel och dylikt, som du säger inte är helt naturligt för oss. Kan det vara så att lagstiftningen inte har riktigt hunnit med, så att, och tycker du att det finns vissa former här som man borde sätta stopp för, som är så pass beroendeframkallande att vi borde stoppa det på något sätt?
Ja, spontant är det svårt att låta bli att känna på det sättet när man träffar personer som är spelberoende och när man jobbar med det här området. Då är det klart att vissa spel är per definition högriskspel och därmed farliga. Det är farligare med spel där man har en snabb belöning. Jag brukar ibland när jag undervisar så brukar jag göra jämförelsen mellan till exempel nätkasino, där du har en helt momentan vinst eller förlust. Den inträffar inom enstaka sekunder. Och då skulle man kunna jämföra det med när man lämnade in en stryktipskupong i pappersform i butiken flera dagar före matchen, eller matcherna, flera dagar före lördagens matcher då. Och där det fanns en planering, det fanns rätt så mycket, man läste på matcher och så vidare, och det är liksom en ganska lång process och en långsam process. Och det går flera dagar från insats till belöning. Nätkasino är helt och hållet tvärtom. Du kan upprepa insatsen hur många gånger som helst, du kan öka den, du kan försöka vinna och du kan försöka vinna tillbaka förluster. Och det finns egentligen ingen reglering och det finns egentligen ingen gräns för hur långt man kan driva det högriskbeteendet och göra risken ännu högre.
Nej, jag tolkar det som att om det fanns någon slags fördröjningsmekanism som gjorde att det inte var i samma furiösa tempo, så skulle det lindra.
Ja.
Något.
Ja, precis, därför att någon typ av bromsmekanism, någon typ av någon slags fördröjning ger eftertanke och ger möjligheter att fatta beslut och tänka efter. Det naturliga, om man förlorar väldigt mycket pengar på ett sätt, om man spelar för att vinna men förlorar väldigt mycket, skulle man kunna säga att en naturlig respons på det är att sluta med det som just nu gör att jag förlorar pengar. Det visar sig, det framstår som en dålig idé och därmed en ännu sämre idé att fortsätta. Men beroendet funkar ju inte på det sättet, utan i beroendet så fortsätter man därför att det finns en dels tappar man lite grann kontrollen på penningsummorna. Pengar blir inte riktigt den enhet de utgör från början, utan blir väldigt mycket, det blir väldigt teoretiskt,
abstrakt,
siffror, så, väldigt abstrakt. Dels går man då in i ett, ja, man tappar kontrollen, vi kallar det kontrollförlust. Det känner många beroende patienter igen, oavsett om det handlar om alkohol, droger eller spel, att man har planerat för en viss insats men tappar kontrollen under sessionen och insatsen ökar betydligt, beteendet fortsätter. Och man försöker också i den här formen av beroende jaga tillbaka förluster. Det vill säga att man fortsätter med samma beteende som har gett en förluster, för att man med samma beteende ska försöka vända det och vinna tillbaks pengarna, trots att det har visat sig vara en dålig idé de första timmarna. Och där kan man säga att all typ av fördröjning eller liksom möjlig tid för eftertanke ökar chansen att fatta någon typ av rationellt beslut där, istället för att låta kontrollförlusten fortsätta.
Som i alla andra sammanhang i livet.
Som i många, många sammanhang. Ja, men absolut.
Hur botar man då ett spelberoende? Jag rättar mig om jag fel, men visst är det så att du har jobbat med drogmissbrukare i det så kallade metonprogrammet i samband med sprutbyte här. Och det funkar, inte just metadon då, men funkar det med medicinering här också?
Det skulle det ju kunna göra, och det har gjorts en hel del studier, fortfarande inte så väldigt många för det här är ett ganska nytt forskningsfält, men det har gjorts en del studier. Och det finns en hypotes framförallt kring en typ av preparat som redan används vid alkoholberoende och som i vissa studier har visat effekt också på spelberoende. Alla studierna pekar inte lika starkt i den riktningen, och man skulle för att säga att det fungerar skulle man behöva göra fler studier. Men det finns ett försiktigt forskningsstöd kan man säga för att en viss typ av mediciner som heter till exempel naltrexon har en effekt vid spelberoende. Det vill säga att gruppen som får medicin återfaller i mindre grad än gruppen som får sockerpiller.
Och vad gör den substansen?
Den blockerar ett system i hjärnan som man tror är nödvändigt för att man ska få kickupplevelser och de här väldigt kraftiga belöningsupplevelserna i samband med drogintag eller i detta fallet spel. Och med den hypotesen har man visat en effekt vid alkoholberoende, det vill säga att den mekanism man tror att det handlar om att det initiala drickandet inte får samma positiva effekt och därmed inte fortsätter i samma grad som det gör annars när man då har den här medicinen. Och tanken är att på liknande sätt vid spelberoende kunna blockera eller minska kontrollförlusten.
Är det här någonting som ni har jobbat med eller försökt med? Eller
ja,
du?
Alltså det förekommer att man prövar en strategi med läkemedel, men jag tror absolut att man ska jag tror det är viktigt att tänka på att den primära behandlingen av spelberoende är inte en medicin utan en strukturerad samtalsterapi med tydligt fokus på spel. Jag tror att psykoterapi i ganska konkret form ska vara förstahandsbehandling vid spelberoende.
Vi ska nog nämna det här också med, som jag tog upp det här med metadonprogrammet som har varit kontroversiellt för heroinmissbrukare och i samband med sprututbyte. Kan du förklara det, vad det handlar om?
Alltså delvis lite olika frågor, men att behandla opiatberoende, alltså till exempel att heroinberoende med medicin har gjorts sedan mitten på 60-talet i USA och i Sverige, som var praktiskt taget för Sverige var andra land i världen som införde den typen av behandling, så att det har funnits väldigt, väldigt länge. Och efterhand har det inte bara handlat om metadon utan även en annan substans som heter buprenorfin, känt som suboxon i vår bransch på de senare åren, och idag kanske där det utgör förstahandsval kan man säga. Men oavsett vilket så handlar det om att med medicin gå in och påverka ett system som är förändrat av det beroende som individen har hamnat i. Och där det är svårt, för att inte säga omöjligt, för individen att ta sig ur det beroendet på ett annat sätt än med en medicin som går in och agerar i hjärnan i samma system men som inte ger dem den oerhört negativa påverkan som grunddrogen, ofta heroin, ger.
Och de som inte tycker att det här är rätt väg att gå, vilka är deras argument då?
De brukar, om man ska prata för andra så att säga, så brukar de tycka att det är fel att ge preparat som själva är aktiva i hjärnan till någon som själv har, till en person som har använt substanser som har påverkat den personens hjärna.
Mm.
Den tankegången är en slags hoppfull tankegång kring att man ska kunna ta sig ur ett svårt beroende utan någon typ av preparat och klara det. Och då kan man säga att tyvärr har ju statistiken talat väldigt starkt emot det. Det är med vissa drogberoenden oerhört svårt att ta sig ur det.
Mm.
Utan farmaka, och erfarenheterna från heroin beroende från många länder och under flera decennier är att utan den typen av behandling så är dödligheten fortsatt väldigt, väldigt hög. Och för utöver dödligheten så är också de negativa konsekvenserna under livstiden väldigt, väldigt stora, både för individen och för många andra. Så att hade det varit möjligt i många fall att lämna ett narkotika, ett heroinberoende till exempel, utan medicin, så hade det varit en bra modell, men statistiken talar väldigt starkt emot det.
Ja. Var är man längst framme och vad är det man snackar om? Vad är basset liksom? Finns det någonstans i världen där man är lite längre fram, och i sådana fall var är man då? Eller är det ni som går i bräschen liksom?
Det är helt klart så, om vi tar narkotikaberoende till exempel, så finns det i delar av världen också en ideologi i många länder där narkotikaberoende, där beroendet i sig straffbeläggs och bestraffas som ett brott snarare än att man ser det som ett sjukdomstillstånd som man måste behandla. Där är vi ju i Sverige och många länder, så är vi komna längre så att säga i det tänkandet. Tror jag att vi faktiskt betraktar detta som ett tillstånd som kräver diagnostik och behandling. Pratar vi spelberoende kan man säga att det är för få länder som forskar på det. Det är för få centra i världen och för få forskargrupper har det som ett tydligt fokus. Det finns några stycken och det är ökande absolut, men det är ett fält där vi behöver mer kunskap och där vi också behöver spridning till andra kontinenter än Nordamerika och Europa.
Mm. Du, avslutningsvis, vad har du själv för laster, eller är du beroende av någonting positivt?
Oj, den svåraste frågan sist. Nej, jag vet inte om jag får kanske tänka som du sa det under den där pausen på utbildningen, att jag vet inte vad jag kommer på för laster. Inte ens
söt lakris.
Jo, det är klart. Ska vi prata såna saker så så kan man ju säga, och det där tycker jag liksom, om man ska teoretisera det lite, kan man säga att det är viktigt att ha respekt för styrkan i beroendet. Om man själv har det minsta problemet, till exempel sluta äta godis, så kan man få en stor respekt för det, för svårigheterna med att sluta någonting som ger en oändligt mycket större belöningseffekt än vad det gör. Mm. Så att, ja, jag tror att det är bra. Det är nog bra att tänka efter sig.
Det är bra att ha en liten last som man har förståelse för, dem som verkligen har ett beroende problem.
Ja, ungefär så. Jag
tror det skapar empati.
Ja, det gör det. Men också en förståelse för att det här är någonting som hör den mänskliga hjärnan till, och att det finns en risk som potentiellt kan drabba alla. Och att beroende, det är viktigt att ha respekt för att det är inte så lätt att komma ur ett beroende.
Tack för samtalet och för att du tog dig tid till det här.
Tack så mycket. Tack.
Och hej då alla ni som lyssnat på Forskaren och jag. Jag heter Magnus Erlandsson och forskaren idag var läkaren och beroendeforskaren Anders Håkansson. Till sist ett ord på vägen. När jag var liten älskade jag läsk. Jag kunde inte få nog av läsk. Och att dela en 33 centiliters pommack med min storebrorsa, det var en långdragen och krävande rättviseprocedur. Suget efter läsk ersattes på gymnasietiden av tyskt lantvin. På på universitetet av gin och tonic, och idag är det öl av sorten IPA som jag går och trängtar efter. Min icke-vetenskapliga teori, det är att det alltid finns plats för en sorts begär eller behov inom varje lustdomän liksom. Så visst kan du lägga av med att skåpäta engelsk konfekt på kvällarna, men innan du vet ordet av sitter du där med en lakrispipa i munnen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.